Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemo. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemo.se. Var välsignad.
Vilken förmån för oss att få vara här i Betel Runemo, den här första gudstjänsten på året. Nu vet jag att David gillar långa predikningar, men jag ska inte vara så jättelångrandig ikväll. Hade jag tänkt. Men det är så att vi får börja det här året i Jesu namn. Inte i Betels namn, inte i Trosknistans namn, utan i Jesu namn. Och det är väsentligt. Det är helt avgörande och det behöver vi ta till oss utav. Klagovisorna. Kapitel 3. Jag ska inte klaga så mycket, men klagovisorna är intressant att ta del av. Klagovisorna 3 från vers 22. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är varje morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del och det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Klagovisorna 3, verserna 22 till och med 26. Och då står det så här att författare, vem är författare till klagovisorna? Är det inte Jeremia? Du tittar på dig David som du kan ställa frågor i varje tv-sändning. Du vet väl allt? Ja, whatever. Ja. Vi brukar ha rätt du och jag. Men klagovisorna slår fast att Guds nåd bevarar oss. Inte min karaktär. Inte min förmåga att anpassa mig in i frikyrkokulturen. Utan det är Guds nåd. Det är Guds nåd som bevarar oss. Och det är heller inte slut med Guds barmhärtighet. Guds nåd och barmhärtighet är ny varje morgon. Och då kan man, vi tänker ju då kanske på folket i Ukraina som lider i krig och så vidare. Men det här gäller oss också. Därför att om det inte vore för Guds nåd och Guds barmhärtighet så stod jag inte här och du satt inte där. För hela vår frälsning bärs upp utav det här. Så det här är det viktigaste Gud gör. Det märkliga i den här texten, det är att nåd och barmhärtighet verkar, som jag uppfattar i alla fall, stå i pluralis. Hur säger man nåd i pluralis? Någon föreslog nåder. Jag slog upp det där och lyssna. Om man ska säga ordet nåd i pluralis så finns det flera förslag. Nåder. Nåderna. Nåders. Eller nådernas. För mig verkar det nästan som svensk då. Som att Gud på något sätt vrider den svenska grammatiken lite. För att belysa någonting viktigt. Alltså nåd, barmhärtighet i pluralis. Har det någon betydelse? Ja, Herrens stora nåder tar inte slut. Hans stora barmhärtigheter upphör aldrig. Det är vad vi läser i den här texten. Så för det svenska språket låter det nästan som att Bibeln bryter grammatiska regler för att berätta någonting viktigt. Guds nåd och Guds barmhärtighet tar inte slut. Och det innebär att för varje situation, för varje misslyckande, för varje syndafall så finns det nåd. Det finns nåd. Förutsättningen för nåd är inte perfektion. Gud kommer aldrig till dig och mig och säger skärp dig. Det är du och jag som säger det till varann. Utan Gud kommer med sin nåd. Men vad han söker då, det är inte den som tänker så här att ja, men Guds nåd gäller ju så jag kan ju synda lite. Då kliver du ju ur Guds nåd. Då har ju du sagt nej till Guds nåd. För livsrummet vi lever i, det vi rör oss, det vi är till i, det är nåden. Det är nådens rum. Men jag, så fort jag bestämmer mig, jag kan synda lite för Guds nåd finns ju. Då kliver jag ur det här rummet. Då kliver jag ut ur nåden. Men vad söker då Gud i mig för att nåden och barmhärtigheten ska liksom kliva in och lyfta mig igen? Jo, han söker ju omvändelse. Och omvändelse, det är inte perfektion. Jag omvänder mig inte till perfektion, för det kan jag inte. Jag kan inte det. Jag klarar inte det. Men vi omvänder oss i våra hjärtan till honom. Och då träder nåden in. Omedelbart. Så det finns barmhärtighet för oss hela tiden. För varje människa i livets olika skiften. Och utan Guds nåd och utan Guds barmhärtighet så vore inte vi här idag. För då fanns det ingen frälsning. Koppla ihop de här orden. Nåd, barmhärtighet, frälsning. Frälsning bärs upp av det. Och det här, mina vänner, det är utgångspunkten för det nya året. Guds nåd och Guds barmhärtighet, det är utgångspunkten för det nya året. Men sen kommer ju evangeliets utmanande budskap. Som vi tar till oss utifrån nåd och barmhärtighet. Men att vi ska iklädas nåd och barmhärtighet och även förmedla nåd och barmhärtighet betyder inte att vi tonar ner evangeliets skärpa. När vi vittnar för en människa, när vi befinner oss i en situation där vi talar till icke-kristna, så är inte målet att de ska må bra. Jag mådde ju inte bra när jag hade syndanöd. Det gjorde väl inte du heller. Utan evangeliets skärpa måste finnas där, även om det skär i människosjälen. Är ni med? Därför att det är det som leder oss fram och för oss fram till omvändelse och till att säga ja till frälsning. Det står i Johannes 2. Johannes andra kapitel från 23 versen. Johannes 2 och 23. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Och nu kommer någonting intressant. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla. Och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Men det står att de kom till tro när de såg tecknen som han gjorde. Alltså tro och såg, att se, står ju i nära relation till varandra. Bibeln talar om att tro kommer av hörande. Under och tecken i relation till Guds ord. Men så minns vi ju, för det kommer ju fram här i våra sinnen, så minns vi ju Jesu ord till Thomas. Vad sa han? Salig är den som tror utan att se. Här såg man och trodde. Men Jesu budskap var: salig är den som tror utan att ha sett. Och det är det som är poängen här. Deras tro var beroende av vad de såg. Att de såg och vad de såg. Och Jesus visste i den stunden, det kommer fram i texten, att den tron går inte att bygga på. Den tron går inte att bygga på. Så Jesus helt enkelt tror inte riktigt på deras tro. Eller hur? Han tror inte riktigt på deras tro. Som kanske var mer att likna vid en slags sensationslyssnad. Och det kanske är den karismatiska kristenhetens svaghet. Att vi söker kicken, upplevelsen, känslan. Saligheten i form av känslan. Inte alltid så. Inte alltid så. Men det kan vara risk för att det blir en svaghet. De tyckte att det som de såg av tecken som Jesus gjorde, det var häftigt. Han måste vi tro på. Men Jesus frågar ju efter någonting mer. Han frågar ju efter någonting djupare. Och det Jesus frågar efter, det har han skapat möjligheten för oss att leva i. Så han frågar inte efter någonting som du inte har förmågan att kliva in i. Utan han frågar efter det som han har ställt och förberett för dig och mig. Och när jag läste det här så tänkte jag, ja, inför vem lever jag mitt kristna liv? Jag menar, är det så att det är inför människor? Och då räcker ju faktiskt det ganska långt med det här ytliga. Påsminkade och det spelade, det duger ganska långt faktiskt. Men om jag lever mitt kristna liv inför Gud, då krävs äkthet, renhet och överlåtelse. Och det är det som fäller avgörandet. Jag undvek ett ord och det var perfektion. För det hör inte hemma här. Gud frågar inte efter perfekta människor. Eller hur? Eller skulle det vara en skylt utanför kyrkan. Hit är inga perfekta människor välkommen. Det finns inga perfekta människor. Så det är inte det Gud frågar efter. Men han frågar efter äkthet, renhet, överlåtelse. Och det är det som avgör. Och det är därför det är så intressant med klagovisorna. Därför att det finns faktiskt klagovisor. Det finns klagan. Och jag tänker att att klaga inför Gud, det kan faktiskt vara en del av en uppriktig tillbedjan. Det kan det faktiskt vara. Att det är inte alltid det här häftiga, det här liksom saliga och trosfriska. Utan ibland så är vi ju förkrossade. Ibland så kommer vi med en brutenhet. Och det ser Gud. Och då säger inte han skärp dig. Gaska upp dig. Han säger ju inte det. Utan han möter dig i kärlek och förståelse med nåd och barmhärtighet. Amen. Är ni här idag? Det är klart att vi ska leva våra kristna liv inför varandra, men framförallt inför Gud. Och när vi lever det inför Gud så påverkar ju det också hur vi är mot varandra. Jag behöver också ställa mig frågan ibland, är jag beroende av arenan? Om jag skulle tappa predikstolen, om jag inte skulle ha möjlighet att predika, om jag skulle förlora den delen, min tjänst som är så viktig, min tjänst, då är ju så att det är ju inte arenan som är det centrala, utan det är ju det här fördolda livet med Gud. Och den här texten pekar på det här, tror jag. Att ytlig tro som är beroende av att se, det räcker inte. Det räcker inte. Och jag tror att svensk karismatisk, pingstkarismatisk kristenhet behöver förstå att det är inte alltid det spektakulära som sätter igång och som får människor att komma till tro. Utan det är Guds gemenskap, när jag träder fram efter att ha varit tillsammans med Gud i det fördolda livet. Är ni med? Texten visar det här väldigt tydligt. Att tro som är beroende av att se, det räcker inte. Det är ju inte under som föder tro. Utan det är tro som föder under. Vi kommer aldrig ifrån det. Det är inte under som föder tro. Det är tro som föder under. Jag hörde en gång för flera år sedan i Hudiksvall. Att det var det någon som sa nere på byn eller nere i stan. Att om det börjar ske lite under och tecken där uppe så skulle folk komma. Och jag tror att folk skulle komma. Men det är inte undret som föder tron. Utan det är tron som föder undret. Så sen får vi ju naturligtvis då inte tappa tappat tron på under och tecken. Det möter jag också i olika sammanhang. En relativistisk syn på vad Guds ord säger. Ja, det här med helande ska vi vara försiktiga med. Det är så många som blir besviken. Och det är det. Det är det. Och det har vi respekt för. Men vi kan ju inte dölja vad skriften säger. Eller hur? Utan vi behöver bli frimodiga. Och jag tror att frimodig förkunnelse på det här området skapar tron som föder under. Så vi behöver se mer utav under och tecken och mirakler. Det är ödesdigert att tona ner det. Eller till och med ifrågasätta det som sker på sina håll. Jag känner, vi behöver få se ett genombrottsår i Sverige när det gäller under och tecken. Vi bråkar om så många petitesser. Och vi skriver insändare om så många petitesser. Och vi läser artiklar om så många petitesser. När det handlar om evangeliet, det är ju evangeliet som kraften ligger. Låt oss förkunna evangeliet. Inte predika synd, vi måste predika frälsning. Det är så människor blir frälsta. Jag tror att det skulle göra sån skillnad i de flesta församlingar och sammanhang. I de flesta samhällen och städer. Om vi såg mer utav under och tecken. Under och tecken, det frälser inte. Inte ens i den stora kampanjen. Du och jag, vi får ju nyhetsbrev från den ena evangelisten efter den andra. Och det skedde väldigt mycket och vi gläds över det. Det är fantastiskt och jag tycker det är så uppmuntrande att få läsa om de här segerrapporterna. Att människor blir helade. Men och även då att se att skaror kommer till tro. Det är ju fantastiskt. Men vad finns det då för koppling mellan under och tecken och frälsning? Vad är det som sker i kampanjmomentet? Jag tror så här att under och tecken drar människor och för människor fram till ordet. Och det är där tron föds. Även tron som leder till frälsning. Människor ser Gud verkar. Och så lyssnar man, vad säger förkunnaren? Hur lyder Guds ord? Och när Guds ord uppenbaras så leder det till frälsning. Och det är därför som bönen och proklamationen i Jesu namn är så avgörande för vårt land. Jag tror att vi profetiskt, och jag tror att det är en profetisk budskap till svensk kristenhet, kliv fram och predika i Jesu namn. Förkunna evangeliet i Jesu namn. Prisa Gud i Jesu namn. Sjung, jubla, var glad, tala i tungor, profetera i Jesu namn. I Jesu namn, inte i ditt namn, utan i Jesu namn. Vi har fått Jesus namnet som en fullmakt. Vi kan använda det namnet. Vi kan be i det namnet och så vidare. Och det är alltid kopplat till personen Jesus. I Jesu namn, det är ingen formel. Det är en andlig proklamation som är kopplad till honom som har frälst och som helar. Så allt det vi gör som kyrka, allt det vi gör som enskilda kristna, det gör vi och det ska vi göra i Jesu namn. Vi gör det inte i vårt eget namn. Jag tror att det är en fälla. Kanske inte minst för stora församlingar. Att man börjar prata om församlingens namn som ett varumärke. Jag tror inte att Guds församling behöver något varumärke. Vi har ju Jesus. Så vi behöver väl inga varumärken, eller? Jag tänker också, för det skrev jag på chatten till alla våra predikanter. Att vi behöver inte tala så mycket om inflytande. Utan vi behöver ju kraft. Första församlingen talar ju inte om inflytande utan de tog emot kraften och levde i kraften. Och vad hände då? De fick inflytande. Så vi började fel ände, va? Vi har ett starkt varumärke, vi är duktiga på det vi gör. Vi har ett koncept som går hem och då kliver vi fram med vårt varumärke och så får vi inflytande. Ja, men kraften då? Jesus då? Smörjelsen? Evangeliet? Så Vi får inte missa det centrala. Så använd namnet Jesus i din bön. Be i Jesu namn. När du ber för nära och kära. När du ber för bygden. När du ber för landet. När du ber för stora bönämnen. Eller du ber för små bönämnen. Använd namnet Jesus. Därför att det är i det namnet som kraften ligger. Inte i vår vältalighet. Inte ens volymen i rösten. Utan i hans namn. I namnet Jesus. Så smörjelse. Kraft och andliga skeenden, det är alltid ett resultat av gemenskapen med Jesus. Alltid. Jag läste en liten bok om väckelsen på Hebriderna. Har ni läst den? En ögrupp utanför, hjälp mig Silla, Storbritannien någonstans där, ja. Och människor drabbades av syndanöd. Folk gick till polisstation och ville bekänna synder och brott. Därför att man hade sån syndanöd. På plats efter plats. Det fanns några kyrkor. Det är en kyrklig byggd. Det är en religiös byggd. Men det var väldigt få på mötena. En kyrka som rymde 800 kunde ha en handfull besökare. Plötsligt så är det två kvinnor i 80-årsåldern. Eller plötsligt. Två kvinnor i 80-årsåldern. Systrar som bor i en enkel stuga. Som böjer knä och ber. Och de bestämmer sig. Vi ska ha bönenatt. På vissa nätter i veckan. Och så bad man fram till små temana på morgon. Och så brakar det loss. En väckelse som leder till att människor får syndanöd. På jobbet. Hemma. Man samlas i lador. Man samlas överallt. Och det är möten dygnet runt. Duncan som han heter. En pastor kom dit. Och han var ditkallad och liksom ha möten. Han kom jättetrött och ville helst vila på hotellrummet. Men han fick åka direkt till kyrkan. Ha möte och höll på till 4 på morgonen. Ja, det är ingen saga det här. Det är kyrkohistoria i modern tid. Mellan 1949 och 52 tror jag. Kan det ske nu? Ja, det är klart det kan. Det är klart det kan. Vi behöver få se genombrott. Och jag tror, och det jag riktar svärdet mot mig själv. En kompromissande kristendom eller en ytlig kristendom. Det föder inga under. Det gör inte det. Herren tror jag kallar oss att gå djupare under 2023. Vi behöver bli andligt hälsosamma. Därför att en hälsosam kyrka växer. Jag predikar utifrån egen längtan idag. Jag behöver få se mer av det här i mitt liv. Och det jag står i. Och jag tror att jag delar det med alla här. Och du och jag vet att allt det här, det sker inte med egen förtjänst utan på grund av Guds nåd och barmhärtighet. Och det finns mycket att säga om det här. Jesus Kristus är världens frälsare. Låt oss predika Kristus. Låt oss predika Jesus. Låt oss leva nära Jesus. Och då kan vi möta det nya året i Jesu namn. Men vem är han då? Jo, men vi påminner oss om vad Jesaja skriver. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar ska herradömet vila. Inte på dina och mina. Utan på hans axlar ska vila herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Amen. Om inte du blir salig så blir jag det lite faktiskt. Jag blir det. I Jesu namn. Inte i mitt namn, inte i ditt namn, utan i Jesu namn.